Jag läste en grej för ett tag sedan som jag kom att tänka på inför det här avsnittet som jag skulle vilja berätta om. 1946 så lades ett förslag om att införa kvarlåtenskapsskatt, vilket ledde till en proposition 1947. Och på den här tiden ska man komma ihåg att vi hade ju arvsskatt på den här tiden. Så med den här kvarlåtenskapsskatten så innebar det att om en person dog så skulle dödsboet beskattas först och främst liksom. Och sen därefter skulle pengarna fördelas på varje arvinge, och sen skulle varje arvinge själv beskatta, eller skatta på sin del av arvet. Så det var lite dubbelbeskattning där. Och eftersom det var liksom 40-tal så sågs den här kvarlåtenskapsskatten som en del av folkhemmet. Man ville liksom minska den ekonomiska ojämlikheten genom att införa den här skatten. Och Svea hovrätt, alltså det här är helt underbart, Svea hovrätt gjorde i sitt remissyttrande angående den här skatten en skillnad mellan skatt och konfiskation. Och på den här tiden så hade ju Sverige fortfarande sin grundlag från 1809. Vi har ju då hade vi ju inte fått den nya fräscha 70-talsgrundlagen som gäller än idag. Och den här grundlagen, liksom, det stod där att skatt får tas ut för att täcka statens utgifter. Och Svea hovrätt tolkade det här motsatsvis, att all annan anledning att ta ut skatt, det var inte beskattning utan det var ren konfiskation. Och man skrädde inte orden i sitt remissyttrande, så jag tänkte läsa lite utdrag ifrån det här remissyttrandet, för jag tänkte att det var lite passande. Då står det så här, citat: för hovrätten är det ställt utom tvivel att en lagstiftningsåtgärd varigenom medborgare tvingas att avstå från välfången egendom för ett sådant icke med statens utgifter sammanhängande syfte faller under beteckningen konfiskation och inte under begreppet skatt. Det är för hovrätten uppenbart att stadgandet, tolkat så som icke innefattande dylikt skydd, helt strider mot grundlagens anda. Om regering och riksdag skulle vara grundlagsenligt berättigade att genom en enkel lagstiftningsåtgärd göra det mest godtyckliga eller orimliga ingripanden i de enskilda medborgarnas rätt till liv, ära, personlig frihet och välfärd, eller i deras rätt till sin egendom, skulle icke mycket vara kvar av den Magna Carta som 1809 års grundlagsfäder föreställde sig att stadgandet utgjorde. Ett genomförande av förslaget mot åtminstone grunderna av paragraf 16 i regeringsformen innebär enligt hovrättens mening ett första steg och ett stort steg på vägen bort från rättsstaten. Skulle man däremot förmå att genom grundlagsändring fastslå att Sverige är en stat grundad på socialistiska principer och att för principernas genomförande konfiskation må ske av medborgarnas egendom, skulle man däremot från strängt laglighetssynpunkt kunna sägas vara på den säkra sidan, även om många alltjämt vore benägna att betrakta åtgärden som ett övergrepp. Slutcitat.
Oh.
Oh.
Jag har gåshud.
Eller hur?
Spelat in det här, ska gå och tatuera in det.
Ja, men det är så jävla uppfriskande att läsa. Alltså, det här är ju liksom en del av staten som på den här tiden la så stor vikt och verkligen så här värnade individens frihet och betraktade alltså, de betraktade liksom skatt som i bästa fall ett nödvändigt ont för att kunna säkra statens utgifter. Och det är, liksom, och det är ju det som skatt är och bör vara. Precis. Och det känns som att svenskar lite grann har glömt bort det.
På samma tema skulle jag bara vilja läsa upp ett annat citat som också kommer att ge gåshud.
Yes.
Det måste i en tid då anspråken på statskassan får karaktären av en julgransplundring finnas någon som ropar halt. Det var Marcus Wallenberg den äldre som sa 1921 och grundade Skattebetalarnas förening.
Just det. Ja, men vad bra. Nu har vi en jävligt bra ingång till det. Filip Syrén, välkommen till Resonans.
Tusen tack. Väldigt kul att ha med dig.
Ja, verkligen.
Skitkul att vara här.
Ja, det var inte en dag för tidigt, säger man väl? Nej.
Ja.
Inte en dag för sent,
tror jag.
Ja. Det var på tiden, helt enkelt. Ja.
Gott att vara här.
Det var på tiden och inte för sent. Jo, det var för sent. Du jobbar för Skattebetalarnas förening. Kan inte du berätta vad det är?
Precis, och det var ju citatet där som låg till grund för Skattebetalarnas föreningens bildande för över 100 år sedan. Skattebetalarnas förening har sedan dess varit en medlemsorganisation som verkar för sänkta skatter och minskat slöseri med skattemedel, helt enkelt. Så en opinionsbildande organisation som också vuxit till att bli till att inkludera vissa tjänster. Så att idag är Skattebetalarnas förening dels då opinionsbildning, policyarbete, men också juridisk rådgivning i skattefrågor. Så att om man är medlem hos oss så kan man få råd inför deklarationen som kommer snart. Tänk på det, alla lyssnare. Det är bara att gå in och gå med. Men också ett skatterättsskydd om man hamnar i kläm med Skatteverket, så har vi jurister som hjälper till med det.
Är det lite som, vad heter det?
Hyresgästföreningen. För...
Ja, precis. Hyresgäst.
Nej, men jag tänker det statliga medel.
Centrum för rättvisa hjälper ju också folk som hamnar i bråk med Skatteverket. Är det liknande?
Ja, precis. De gör ju det till opinionsbildande syfte, absolut. Så det är snarlikt. Sen har vi inte, de väljer ju väldigt coola enskilda case. Liksom. Här kan det vara jävligt osexa grejer, bara du är medlem och betalat försäkringen så att säga, så får du hjälp förstås.
Ja, det är så.
Det är jävligt bra.
Så att det är faktiskt väldigt prisvärt. Tror jag många skulle säga med facit i hand, som inte varit medlemmar.
Det roliga med Skatteverket att de kan ju... Det är ju ganska svårt att bråka mot dem. För att alltså, i allmänhet, att få rätt mot staten kan vara ganska svårt. För alltså sannolikheten att du tjänar på det är väldigt, väldigt lågt. I och med att, säg att Skatteverket kommer med någon jävla bullshit och säger att du ska betala mer skatt än vad du borde betala. Eller än du behöver betala. Och så säger du, fuck you, jag har rätt, ni har fel. Och så går du in i helt enkelt en rättsprocess med dem.
Där du inte har rätt till
problemet då att du har bara egentligen att förlora på det. Du kommer förlora tid, du kommer förlora pengar. Och om du vinner, det vill säga att om det visar sig att du har rätt, då får du nästan ingenting för det. Du får inte ett tröstpris. Sorry, vi har slösat jättemycket på din tid och varit riktiga fitta mot dig. Utan det är ju liksom, okej, här får du liksom, ja, du behöver inte göra det i princip. Jag menar, får man en skadestånd för att de håller på att bråka med en, eller hur funkar det exakt?
Det skulle egentligen varit våra jurister som sitter här nu, det vet jag inte riktigt. Men som du säger, dessutom är det civilrättsligt, så att förlorar du så får du en jävla förlust liksom. Men vinner du så är uppgången i regel ganska liten.
Exakt, för du får inte betald hjälp.
Nej, precis. Du får inte en... Vad säger man? Det här är jag är ju jurist, det borde ju... Rätt ord. Du får inte någon
men
som...
Men du får inte försvara offentligt.
Ja, precis. Exakt.
Det är också helt sinnessjukt, egentligen. Är det inte det?
Jo.
Alltså, om staten stämmer dig och du inte kan få ut någonting av staten och staten inte ens ger dig rätt till en offentlig försvarare. Det är så jävla absurt egentligen.
Men då är det rådgivning man får utav er. Man har inte rätt till juridisk hjälp på den nivån.
Som vanlig medlem så får du rådgivning.
Ja.
Sen har man ett så kallat skatterättsskydd som man kan betala någon hundring extra för per år. Då får du hjälp om du eller ditt företag dessutom skulle hamna i en tvist. Liksom.
Oh, jävlar. Ja, men det kan ju vara.
Men också processera mot. Så att, ja, jo, men det är... Så det är föreningen. Men det jag gör då för en snabb segway från de här väldigt viktiga frågorna som jag inte riktigt så behärskar, så jobbar jag som slöseriombudsman hos Skattebetalarnas förening. Just och det är ett uppdrag som funnits sedan 2010. Ett stafettuppdrag helt enkelt, där olika personer då ska uppmärksamma slöseriet med skattemedel.
Just det var Johan Ingerö som började med det, va?
Precis, och första gången var det ett samarbete med Skattebetalarnas förening och Timbro. Nu är det bara Skattebetalarna som huserar det. Men så, precis, det var Ingerö som började.
Just det.
Det var ett gäng karaktärer och nu var det min tur.
Ja, alltså när jag gick med i politiken så var det var ju guldåret 2013-2014 här.
Woke-året.
Vad sa du?
Woke-året.
Ja, det var helt sinnessjukt. Jag skrev en artikel för Ivar häromdagen. Ivar Arpi på hans rakhöger. Så ställde han lite frågor så här, men du började som liberal bla bla bla, då började jag tänka på det så här, shit i fan, det är ju 10 år sedan nu. Och jävlar vad dumt det var då, herregud vilket samhällsklimat vi hade. Men i alla fall, under den perioden så hade vi ju då samtidigt Martin Borgs som var skattebetalare, som var ombudsman då.
Precis.
Slöseriombudsman. Denna legend som gör den här när någon annan betalar filmen. Som...
Ja, just det, ja.
Det finns ju ingen opinionsbildare i Sverige, vågar jag påstå, som satt ett så starkt avtryck som Martin Borgs har gjort. Alltså, han finns någonstans i pannloben på stor del av befolkningen. Någon gång har man sett någonting som han gjorde.
Ja. Någon annan betalar. Man ska alltid göra en låt.
Det är ganska billigt att dundra ut på radio också. För ingen, man kanske kan höra en jingel runt i Mix Megapol.
Det är jävligt bra. Det är jävligt bra. Du, jag och Daniel kan göra låtar åt er om ni vill.
Ja, jättegärna. Alltså. Det är
jag behöver faktiskt... Ja. Jag och en annan kille tänkte också starta en podd. Och då behöver vi faktiskt en jingel. Så att, ja.
Ja, det är så. Vem ska du starta den med?
Jakob Skattner heter han.
Bra namn.
Det låter nästan som att jag bara anställt honom för hans efternamn. Det är sant. Skattner och jag.
Jobbar jag. Skattner.
Så jobbar jag. Det är faktiskt hysteriskt. Han är inte så jävla bra på patos, men han har ett bra efternamn.
Nej, ja, precis.
Nej, han är fantastisk.
Jobbar han på Skattebetalarnas förening?
Nej, det gör han inte. Han jobbar med att typ kränga CRM-system, så han är från en helt annan.
Ja, fan vilken waste.
Göteborgare också faktiskt.
Ja, såklart han är göteborgare om han heter Skattner. Ja. Det är väldigt roligt.
Ja, men jag har ju varit slöseriombudsman nu snart 2 månader. Men efter min första månad som ändå kändes framgångsrik, frågade Frans mig när jag skulle börja på nya jobbet. Då kom jag ner lite på jorden. Det kändes som jag hade ändå varit med i TV4. Jag hade fan vevat på, synts lite, varit med i radio. Jag kände att det här var ändå en bra start.
Jag ligger så här halvt utslagen i Buenos Aires.
Då kom jag ner på jorden, kan jag säga, från min haj. Liksom. Fan, vilken bra första månad till att ingen kanske har sett mig.
Ja, nej, jag kan säga att jag hade koll på det i alla fall. Du hade gjort någonting hos mig i alla fall. Så det var...
Skönt. Ja. Det var liksom pinsamt från min sida också, för det insåg att så här, oh shit, jag är helt out of the loop nu.
Det är bra betyg på en bra semester. Så här, men...
Ja, faktiskt. Eller ja, det är ju inte semester, jag jobbar ju här.
Det var bara pinsamt, Frans.
Ja, det var bara pinsamt. Ja, nej, men verkligen, du har ju kört på för alltså den här scenen när du... när du går ner för trapporna som jokern där. För det är också så jävla klockrent just att Martin Borgs kör ju... Han gör den här när någon annan betalar. Där han åker runt hela Sverige för att hitta Sveriges värsta slöseri helt enkelt då. Och gör... kan man säga att han åker runt... Det är mycket så här, du vet, det är någon dimmaskin i en rondell för att det ska bli lite mystiskt, men det var ju en enorm trafikfara, minns jag. Och det är så här, ja, men det är allting från badhus till så här helt efterblivna satsningar. Och det är liksom, man tänker liksom så här, idag så är det så associerat också med han... Allard i Örebropartiet, äppelskrom... äppelskruttkromen eller vad fan den heter liksom. Alltså, det liksom, man vill bara skrika, vad fan håller ni på med liksom. Men han gör ju den här filmen och han har massa olika såna här grejer och han tar även upp så här, han fått cancer och han är väldigt eller han hade fått cancer och han hade blivit botad av det här av sjukvården och det fanns ett starkt patos i det som är låt oss fokusera på det staten ska fokusera på så att vi inte slösar bort pengarna så att vi inte har råd att anställa folk till sjukvården eller anställa lärare eller det ena, det andra eller tredje. Och så avslutar den allt det här med att klä ut sig till en clown och gå runt i Almedalen, vilket var skitkul. Jag var där det året också. Och sådär. Och sen så kommer du nu 10 år senare och så kör du just den här, så liksom klär du ut dig till jokern och går ner för trappan där vid Kungsgatan.
Precis.
Nej, alltså det är ju... så jävla kino. Jag hoppas att du förstår att det är så jävla kino. Det är liksom crazy moments in borgerligheten. Det är verkligen så här ikoniskt verkligen.
Nej, men det var ett sätt att sätta ett avtryck, dels bara för att så här en jävla chockeffekt i att någonting måste hända och liksom dra ögonen åt sig och sen så, ja, som du säger, alltså Martin Borgs, han är ju med i början av det här klippet där han säger det här citatet att, att vara slöseriombudsman är lite som att vara en clown på cirkus. Man vet inte om man ska skratta eller gråta.
Mm.
Jag spann vidare på det och gjorde en video. Och den har ju visats fan en kvarts miljon gånger. Så den flög liksom. Men jag vill också flika in kritiken det fick. Det var inte så jättemycket, men Johannes Klenell gillar ju inte det till exempel.
Oh, nej.
han sa citat: starkt att marknadsföra just Slös som en film annekterad av incels som handlar om radikaliseringen av en psykiskt sjuk man som trillat ut skyddsnäten i en värld där klassklyftorna växer.
Men herregud.
Och så var det någon som också poängterade låten som spelas, den här klassiska Joker-teamsången, är ju producerad av någon dömd pedofil. Det var de här två grejerna jag hade i tanken när jag producerade den.
Ja, det var en stark kritik.
Alltså, ja, nej, det var kul.
Så jävla tröttsamt.
Var det apropå årets värsta slöseri du gjorde den? Eller var...
Nej, det var när jag egentligen gick ut ur garderoben. När jag gick ut med att jag är ny slöseriombudsman.
Ah, okej.
Okay. Det var mer som ett sätt att bara, bang, nu händer det någonting. Och jag vill också anspela på det här som Martin Morris gjorde så bra, det du pratat om, video liksom, att jag kommer jobba mer med det formatet. Så att i samband med det så släppte jag den videon helt enkelt.
Jag tycker att det är en jävligt bra koppling. Alltså Jokern-filmen, alltså det känns som en, alltså om man ska jobba som slöso så det känns liksom som, precis som du säger, just den här desperationen och uppgivenheten och vad fan ska man liksom, ja men hela den filmen känns ju verkligen rätt vibe liksom.
Ja, men exakt. Ja, huvudrollsinnehavaren praktiserade ju som slöseriombudsman en månad innan han spelade in Joker.
Precis.
För att verkligen komma in i mood liksom. Såg alla jävla galenskaper.
Ja. Ja, men det är ju viben. Alltså, för, jag menar, redan för 10 år sedan så, så här, uppdagades ju det här på agendan väldigt mycket om skatteslöseriet.
Mm.
Och hur jävla absurt mycket pengar som läggs på så absurt efterblivna saker.
Men precis.
Och så nu då, som sagt, fast forward 10 år. Och det är fortfarande så här. Alltså, det finns ingen stopp på hur mycket pengar som slängs på så jävla dumma grejer.
Precis så. Men sen så tror jag väl att... För slöseriombudsmannen är som sagt ett stafettuppdrag. Men det har ju också blivit lite av en folkrörelse. Alltså... Jag tror att under de här åren, mycket tack vare liksom insatserna från de olika slöseriombudsmännen, så har det blivit mer snack om det. Det har blivit mer medialt. Det har blivit mer, det uppmärksammas allt oftare. Och jag tror det är så jävla viktigt, för precis som du säger, att så här, det finns en jävligt bred konsensus i Sverige om vad pengar ska gå till. Det gör det, och det kallas för kärnverksamhet. Genom att synliggöra det så kan man liksom sätta press, för att Det finns förvånansvärt många som verkar tro att det finns liksom två sätt att lösa alla problem. Höj skatten eller förbjud det. Medan man i Sverige har väldigt konkreta exempel på motsatsen. Alltså ta en sån grej som de svenska vårdköerna är bland de längsta i EU, men vi satsar mest pengar på hälso- och sjukvård. Eller polismyndigheten som liksom fått nära på fördubblade anslag sedan 2015, men löst klart färre brott. Det är liksom inte alltid lösningen. Och där blir skatteslöseri lite haschet till heroinet, där heroinet är sänkta skatter. Men genom att synliggöra galenskaperna så förstår man också att det finns faktiskt pengar att spara. Man kan bli effektivare.
Ja, verkligen. Fan vad jag tänkte på.
Det var en bra haschet till heroinet. Väldigt bra.
Grejen i Argentina
är sådär. Gateway-drogen. Det är inte så mycket... Det är inte mycket heroin och sånt här faktiskt. Men däremot så är kokain enormt billigt här.
Ja, jag hörde i förra avsnittet när ni pratade med snusmumriken. Eller var det förra?
Patrik.
Patrik, men i det avsnittet så nämnde du någon gång att du hade visat snus för argentinarna. Och de var så här, farligt liksom. Jag var med om exakt samma grej i Mexiko. Där de var så här, kan jag få en? Och ville byta det mot kokain.
Oh, jävlar.
Det var en väldigt bra affär, men jag gjorde inte det, mamma.
Ja, de är väldigt, väldigt nyfikna på mitt snus här också. Jag har lärt känna en snubbe från Fria Moderata Studentförbundet här som har en jävligt bra idé om att vi ska sälja snus här.
Ja, det är...
Många libertarianer här nere. Väldigt, väldigt många
libertarianer. Snus som lösgodis, tänker jag, kan vara. Då får ni en dubbelsvensk.
Ja, det är bra.
Verkligen, det är en jävligt bra idé. Ja.
Nej, men alltså, här nere så är det ju, just på tal om skatteslöseri i Argentina då, alltså det är så sinnessjukt. Igår så träffade jag en superintressant snubbe som heter Marcos Falcone.
Och bra namn.
Jävligt bra namn.
Alltså, jävligt bra namn. Blir lite avundsjuk. Och han skrev för Cato och massa olika såna grejer, men han bor här nere. Så vi satt och snackade en hel del om det här. Och det är så fascinerande verkligen hur... Alltså, de har ju alltså då lånat hur mycket pengar som helst. Tryckt hur jävla mycket pengar som helst. Mm. Och allt sånt där. Då får du ju, då är det ju inflationsbiten då. Det är sånt jävla smart sätt att stjäla pengar från folk. För att då märker man ju i början inte det, utan då märker man ju bara att saker och ting, alltså man kan liksom spendera massa pengar på olika projekt hit och dit och det ena och det andra sådär, tills då baksmällan kommer, och då kommer det ju någon som behöver ta det. Och nu är det så här, Milei har ju lyckats få ner inflationen till alltså 10% från typ 200%, men just eftersom att de här effekterna har byggts upp under en jävligt lång period, så är det ju jävligt kris här just nu. Så frågan är hur länge han kan stå pall. Ja. Just för att det har byggts upp en sån enorm kris innan. Och då handlar det ju bara helt enkelt... Då handlar det ju verkligen om att folk får reda på det här hände innan. Nu försöker vi göra det här.
Men det är det som gör inflationspenningpolitiken så svår också. För att jag tror bildningsnivån är så låg. Alltså, folk förstår inte riktigt det heller. Vilket gör att ska du ta dig ur det, så måste du liksom hålla i och hålla ut.
Ja, precis.
Populister tar ju tillfället i akt att skylla nuvarande problem på den som bäst passar dem, helt enkelt.
Nej, såklart. Och, alltså, där är ju intressant också. De har ju haft här då, så har de haft så här 40 olika exchange rates till dollar just för olika industrier då, så att de ska kunna handla på olika sätt med dollarn internationellt och allt sånt där, samtidigt som de har haft jättehöga export- och importskatter. Framförallt så ett väldigt, väldigt stort problem här är att de har så enormt många statligt anställda. Jag tror att de senaste 20 åren så har det typ dubblats eller tripplats eller något sånt där. Det är så helt sinnessjukt. Och då har de ändå haft väldigt mycket innan, men det är ju... Och dessutom superkorporativistiska. Det är en ganska tunn linje. Peron var ju fascist i början. Liksom. Och det är en ganska tunn linje mellan den sortens korporativism som förespråkas i, alltså inom ramen av fascismen och inom ramen av socialismen. Eller socialdemokratin, eller vad man nu vill kalla det. Det är ju liksom att man ska sitta ner med de olika företagen och komma bra på bra lösningar tillsammans. Men ofta så blir det ju bara korruption och pannkaka av allting. Men där känner man ju också att på sätt och vis känns det löjligt att sitta och skämta om... Alltså typ när vi satt och snackade så tog jag upp exempel från Sverige på det här också. Och framförallt då just skatteslöseriet, att för oss är ju liksom problemet att vi har haft lite för mycket pengar, men så har vi haft en stor jävla apparat som bara har slösat de pengarna, som en stor jävla läckande båt. Och så kan man ta upp exemplet med Schweiz då, hur Schweiz på 70-talet, alltså schweizerfrancen ligger på samma nivå som kronan, och sen nu idag så är den 10 gånger mer, och vad vi hade kunnat vara om... Alltså fatta, jag tänkte på det idag också. Fatta om Socialdemokraterna inte rev alla jävla vackra byggnader i städerna, inte fuckade upp hela ekonomin och byggde världens jävla ineffektiva välfärdsstat som bara funkar för att folk typ hade en kutym att inte överanvända den, och sen bjuder in hela jävla världens folk för att använda den. Alltså det är så här, det är som en... Alltså det är sånt jävla... Det är sånt jävla stöld från folket.
Ja, fast det är ju väldigt mycket folket också som lever i någon konstig idé om att vi betalar skatt för att få staten att funka. Alltså lite grann det jag pratade om i början, att skattepengarna går till statens kärnuppdrag. Och det är det skattepengarna ska gå till. Det är det, tror jag, väldigt många svenskar lever i och tror. Liksom.
Men där finns det ju liksom en kurva också. Okej, man behöver betala en viss antal mängd skatt för att staten ska funka. Men kommer du över en viss gräns, ju mer skatt du betalar, desto mindre verkar staten funka. Eftersom att de inte behöver bry sig om folks pengar längre, utan de kan bara lägga det på vad som helst, typ Västlänken.
Ja, men precis, men jag tror som du var inne på att man tror, gemene man tror ju att ja, men en påse ostbågar till höjd skatt så kommer det gå till liksom kärnverksamhet. Skattebetalningsförening, vi åker just nu runt på en kommunturné i Sverige där vi gjort en rapport. Vi tittar på effektiviteten inom förskola, grundskola, gymnasie, äldreomsorg och kan konstatera att 30 miljoner kronor av skattebetalningspengar slösas bort av landets kommuner. Det hade kunnat gå att spara om kommunerna har jämfört sig mot toppresentellen, de som är bäst på det de gör helt enkelt. Mm. Och en grej som slår mig när man tittar på det där, det är hur jävla dålig koll de själva har inom förvaltningarna. Alltså jag tror gemene man tror att det finns koll på vart pengarna går och tar vägen, men makthavarna själva har i regel väldigt dålig koll. Och det är en skrämmande insikt i att man tror att det sitter någon pilot där, men det gör faktiskt inte det. Utan offentlig förvaltning är de facto väldigt ineffektiv i Sverige.
Ja, och det är ju liksom, jag skulle ju säga att det är liksom feature, not a bug, liksom. För att om du har, de kommer ju aldrig gå omkull, så att du kommer ju liksom inte kunna sköta det här som ett, du har inte samma blåslampa som ett företag har, så att du kan ha chefer som inte gör ett skit och sen flyttar du runt dem lite och sen kanske folk mår dåligt av de här cheferna och så blir de långtidssjukskrivna och så bara, ja men det gör ingenting, vi kan bara pytsa runt det. Alltså det liksom, det finns inte det här incitamentet till att verkligen ta tag i problem för att inte läcka pengar. För att läcker vi pengar, det är inget större problem egentligen.
Nej, exakt. Och där tror jag att högern var lite dålig på att förklara incitamenten som kapitalismen ger i precis som du beskriver, om man kollar på offentlig upphandling till exempel. Där man kan göra helt absurt dyra affärer för att det är liksom så reglerna förhåller sig, men även i övrigt i offentlig förvaltning så finns det så få incitament att välja de billigare produkterna eller att liksom tänka på sista raden och så vidare och så vidare. Där gör ju liksom det som funkar inom företag är ju det faktum att eftersom det är våra pengar så bryr vi oss mer. Och den funktionen i offentlig sektor, det finns en poäng med de incitamenten och att försöka liksom implementera dem mer i offentlig sektor. Medan narrativet i Sverige blir mycket mer att det är giriga kapitalister som liksom urholkar och stjäler skattepengar. Vilket så här, det är just incitamentstrukturen som är så jävla viktig för att pengarna ska hanteras med omsorg. Och det finns inga incitament. Alltså så här, sitter du och har en schysst lön, kan gå hem tidigt från jobbet. Om det du köper in kostar 1000 kronor eller 50 spänn, det spelar jävligt liten roll när det är någon annans pengar.
Ja, alltså jag ser det ju, alltså jag är ju mer extrem kanske än vad du är, men jag ser det ju snarare som att alltså kommunpolitiker, det blir ju någon sorts maffia liksom som får in sina pengar och de behöver inte göra ett smack egentligen för att effektivisera eller någonting sånt. Och då menar jag inte, när man säger effektivisera så tror folk till vänster att säga, ja, men det betyder att vi ska ha färre människor som jobbar i skolan till exempel. Och det tycker jag inte alls. Det är det sista vi ska skära ner på i sådana fall. Alltså effektivisering, det är ju att få bort människor som kostar pengar i onödan, som bara är där och bara blöder ut hela systemet. Precis. Men de är ofta väldigt bra kompisar med politiker och så vidare, vilket gör att de blir hållna om ryggen och så blir det liksom människor som sagt sjukskriver sig och det blir bara piss egentligen. Ja. När du borde göra dig av med vissa människor som kanske inte som kostar mer än de tillför.
Men det är också där, varför ska du ta det jobbiga samtalet när det är någon, exakt så.
Ja, men precis. Det finns liksom inget incitament.
Jag tycker ändå du är lite snäll när du säger maffia, för att det låter coolt. Jag tror i regel att de bara är jävligt dumma. Och någonstans. För på kommunal nivå, jag har själv varit en del av kommunpolitiken som moderat i Halmstad. Det är preskriberat nu är jag politiskt oberoende. Men när jag satt då i barn- och ungdomsnämnden, som var den största av nämnder vi hade, då var vi ner tre skolor, kommer jag ihåg. Och det fanns goda resonemang för det. Det var en i Skavböke, kommer jag ihåg, som hade 15 elever. Så det var 30 väldigt upprörda föräldrar. Stod utanför och skrev. Det?
Ja.
Det heter det. Jag tror inte man avvecklar i stan. Eller byn. Men hur som helst, när vi införde de här besluten, så vart jag så här, okej, jag måste ändå ha på på benen för det här? Är det verkligen, finns det goda resonemang? Alltså, vad fattar jag beslut om nu? Jag var 18 år och skulle lägga ner 3 skolor.
Oh, jävlar.
Så efter ett halvår när jag suttit på de här nämndsmötena så ställde jag den enkla frågan. Liksom, vad är alternativet? Vad kommer det kosta och vad är det? Alltså, så här, ska vi bygga en ny större skola? Ska vi flytta dem till andra skolor? Och jag ser hur alla politiker i rummet liksom nickar instämmande. Som säger, fan, det var en bra fråga, Filip. Och inser att alla här inne är dumma i huvudet. Liksom. Och där var mitt politikerförakt fullbordat. Att jag önskar att det var som du sa, att de liksom så här vänder ryggen och samarbetar och liksom så här är korrupta som i någon cool film. Men de är ofta bara jävligt inkompetenta.
Ja, men det är det jag menar. Oh, jävlar, det är exakt det jag menar. Om du är inkompetent...
Kallar de mitt maffia då? Det låter ju snällt.
Dunkade i ryggen innan. Fan vad bra. Fan vad bra att ha lite nytt.
Jag var bra frågor istället.
Alltså, om du jobbar inom ett företag och är inkompetent så kommer du försvinna ganska snabbt.
Mm.
Eller ja, kanske inte, men då är det i alla fall ingen annan som lider för det, för att då,
men exakt så,
då tar, eller då tar ju företaget den smällen då uppenbarligen, ja. Och det är deras pengar, så whatever.
Och men, det här var, förlåt att jag avbröt nu, men det är ju så jävla spot on, för det var också därför jag lämnade politiken. Jag kommer ihåg, jag satt i massa, politik handlar bara om möten och jävligt mycket fika, jag får typ ångest när jag ser fika. men där är det att jag satt i en kampanjgrupp. Det är typ det mest konkreta du kan göra i ett politiskt sammanhang. Du ska köpa in fucking affischer liksom. Hur svårt ska det vara? Hur många ska vi ha? Och efter att vi haft då det enda konkreta mötet så händer ingenting. Människor som satt i den gruppen, ingen beställde, ingen gjorde någonting. Och jag blev så frustrerad, men det går inte att sparka någon heller, för alla sitter ju där gratis liksom. Mm. Så när jag började jobba i finansbranschen och gick in i ett styrelsemöte och inser hur vi efteråt började liksom exekvera på allting som har sagts. Ja. Om du inte gör det får du sparken. Då är det så här, fan, skönt.
Oh,
så att, ja. Då gick jag all in privatsektor efter det.
Jag förstår det. Tänk vad glad man kan bli av normalitet ibland.
Ja,
ja, det är så här livet ska vara på riktigt. Liksom. Vi jobbar och gör saker.
Shit. Exakt.
Ja, det är lite sjukt. Ja, så att, men ja.
Men där är också, jag tänker, vi pratade om lagar och sådär innan. Det är också lite det att antingen, det känns som att problemet i Sverige är att antingen så är lagarna alldeles för vaga, eller så är de i vissa fall då lite för konkreta. För att, som jag har förstått om upphandlingar och sånt där då, att det kan vara en blandning av vagt och väldigt, väldigt specificerat. Specificerat på den nivån att ja, men man skräddarsyr en upphandling för att det ska matcha ens kompis bolag och sådär. Mm. Hur stor är egentligen korruptionen runt det där? Alltså, om vi nu ska tänka maffialiknande, finns det, är det bara egentligen jättedåligt utformat kring offentlig upphandling, eller är det ibland så också att man...
Alltså, på sätt och vis skapar ju ett oligopol i den meningen att det är komplicerat att vara med i upphandlings, alltså att skriva en offert etc. Mm. Men som du säger, det är klart det finns det, så är det ju, alltså att det finns tjänstemän som vill ha en specifik utövare. Hur stort det är omöjligt att säga, det får man bara liksom spekulera i, men man kan ju se exempel där kommuner outsourcat sin sitt upphandlingsförfarande av något specifikt. Senast exemplet var Sommarkollo, en kommun, där man gav det till en grannkommun och då upphandlade man deras aktör, och den aktören råkade ju vara Unga Örnar. Det är ett exempel där man skulle kunna spekulera i att så här, var det rätt sätt att göra det? Det var korrekt enligt lag, men det finns en koppling där till det egna partiet etc. Så att det är klart att det är ett öppet mål för de som dels är pålästa om hur lagen ser ut och processen går till, men också de som liksom är kreativa och har ett stort nätverk. Så att det är klart att det finns... Och syftet med lagstiftningen är ju liksom inte heller att det ska vara det billigaste, utan tanken med det är att undvika korruption. Så att, ja.
Mm. Vi är ju ett väldigt... Det här tycker jag är konstigt, för Sverige får ju väldigt bra betyg. Ofta ser man det flyger förbi i Twitterflödet, att vi är ett väldigt... vi har väldigt låg korruption och så vidare. Och sen vet man om så jävla mycket skit som händer ute i kommuner och så vidare, som jag inte kommer gå in specifikt på, men man vet ju om att det är väldigt, väldigt mycket kompis...
Nepotismen är enorm.
Ja, exakt. Mm. Precis,
nepotismen, men det är liksom hidden in plain sight på något vis.
Ja,
jag håller med. Det kan provocera mig också, för att det är det som... Ofta är det enskilda små fall, så jag tror väl det är det, och att det är inte... det är liksom inte korruption i den action thriller liknande mening som man kanske uppfattar det, utan det är inför öppen ridå.
Vi har byggt in det i systemet.
Ja, det är, man, jag vet till exempel Malmö hade någon lobbyist som bara skulle verka för Malmös bästa, som råkade vara kompis med en KSO där. Och sen fick för sig att flytta till Stockholm, och då blev plötsligt Malmös lobbyist i Stockholm. Alltså ett jobb som aldrig existerat. Det är så här, det är korruption. Men den är läskigt lätt att identifiera, men ändå liksom dold på något vis. Så att, nej, det är svårt.
Ja, verkligen. Jag tänkte vi skulle prata lite om årets värsta slöseri. Kan inte det vara lite kul? Du var ju med i TV4, jag såg det där klippet. Men berätta lite om själva tävlingen. Ska man ens kalla det för tävling? Jag tycker att det känns så jävla sjukt, men det är ju en tävling. Där vinnaren är den största förloraren, eller vad ska jag säga.
Ja, det finns liksom, det är en tävling utan
grattis, bara du är sämst.
Exakt så. Nej, men precis. Så att, sen 2014 har Slöseriombudsmannen arrangerat den här tävlingen, och syftet med det är att synliggöra det vi pratar om, alltså det omfattande slöseriet med våra skattepengar. Och då bjuds allmänheten in och rösta bland ett antal liksom, nominerade slöserier för att då kora det som är allra värst. Så det är ett sätt att att likt Oxfam få liksom medial uppmärksamhet så, i de här frågorna då. Och ja,
bra exempel att ta på så här riktiga jävla idioter.
Ja, och då är det så här, Slöseriombudsmannen under året har ju uppmärksammat en rad olika exempel, och det är dels tips från allmänheten men också liksom egna gräv. Så att jag kan ju köra listan som vi hade i år. Då var det, vi kan börja med vinnaren då. Det var biståndspengar till terroristprojekt.
Terroristprojekt? Det låter...
Det är väl Kejsposten formulering egentligen. Men för caset där var att det har gått pengar till en... via Vänsterpartiets biståndsorganisation har en påse pengar, precis som alla andra politiska partier har, till Sida och liksom välgörande ändamål. Där har pengar då gått till ett projekt för ungdomar i Palestina. Och det här projektet har arrangerats av tre palestinska partier, där ett av de här partierna senare visade sig ha varit delaktiga i terrorattentatet mot Israel den 7 oktober. Så att pengar gick inte till partiet, men det gick till ett projekt som terroristerna var involverade i, så att säga. Och det är ju illa nog. Så. Och det symboliserar väl, jag tycker att det exemplet är sorgligt, men det är också väldigt bra, för att det visar på hur jävla bristfällig kontroll vi har på vad pengarna tar vägen. Ja, det kallades dessutom typ jämställdhetsprojekt. Så att vet, i all formalia så ser det fantastiskt bra ut. Precis som att pengar går till liksom afrikanska länder för hbtq-arbete, men sen så visar det sig att de försöker konvertera homosexuella män. Liksom. Att så här, det är fint och vackra ord tills bevisligen motsatsen sker.
Precis, och så kan de alltid bara säga då, vadå, vill inte du satsa pengar på jämställdhetsarbete? Tycker du att man ska ta pengar från det här?
Men alltså, nej, men det är det pengarna gick till. Liksom.
Alltså, ja, jag kan tycka det är så jävla tröttsamt.
På ett plan så kan jag tycka att så här, om man inte har, alltså det är ju värre att ha ett uppsåt med slöseri. Ja. Alltså att du verkligen lägger pengarna på ren skit uppsåtligen. Det här är ju, får vi väl anta, att det inte är uppsåtligen. Det här är ju någon form av oaktsamhet. Men där är det ju också liksom en skala mellan de här två begreppen, så att säga. Och jag menar, är du korkad och naiv, så absolut, du kan inte ha ett uppsåt, men alltså, du kan inte komma undan med liksom oaktsamhet heller, bara för att du är korkad och naiv.
Nej, jag håller med. Den är svår. Alltså för att ta ett sånt exempel. Precis som du säger, här var det inte, det var ingens uppsåt att liksom berika terrorister. Men å andra sidan, det hände, och har man något ansvar för det? Och jag känner lite samma sak när jag granskar Kiruna. För att Kiruna har ju haft en historia av enormt slöseri. Det här jävla badhuset har ju tjatat ut nu, men 1 miljard för ett badhus till exempel. Man tar pengar från skolmjölken till förskolor, och man kapar på liksom äldreboende och bygger inte LSS-boende etc. För att man då byggde ett badhus. Och nu är politikerna lite så här, ah shit, det var dumt. Så här,
ingen, det måste vara skittråkigt, va?
Ja, men ingen tar ansvar för det. Och då är jag så här, okej, fine, you fucked up liksom. Men tänk på det här framåt. Vad gör de nu? Jo, nu ansöker de om att bli europeisk kulturhuvudstad. Det kommer att kosta 100 miljoner till. Det blir så här, de kan inte bara fortsätta ta dumma beslut av oaktsamhet och inom citationstecken. När faktum sen är att så här, det, någonstans har man ett ansvar för oaktsamhet också. Och det gör vinnaren i årets värsta slöseri till en liksom duktig vinnare. Jag tycker det var väl värd att vinna. Liksom.
Mm. Ja, verkligen. Ja, väldigt, väldigt tragiskt. Alltså, det är en sak när pengar försvinner. Det är ju för jävligt, för det är ändå människors liv som har lagts ner för att skapa de här pengarna. Men när pengar på riktigt går till att ha ihjäl andra, alltså då är det ju riktigt jävla illa. Alltså det, där borde ju huvuden rulla, även om det var oaktsamhet som ledde till det. Så ja, jag håller med. Det är fan mig, ja, vidrigt, för jävligt helt enkelt.
Men det finns ju inga konsekvenser för det.
Nej, men precis. Nej. Det är lite kul.
Det.
En kul passus där just med Kiruna-exemplet där, att jag har lite så här gjort efterforskningar på hur kunde vi hamna här. Och för ungefär 20 år sedan, 15 år sedan tror jag, så var Kiruna-partiet började växa och bli ganska stora. Något sånt lokalt liksom, missnöjesparti. Och de lovade ganska tidigt i liksom, diskussionen om när man ska flytta staden att så här, men vi ska ha 15 fotbollsplaner och vi ska ha 3 badhus och vi ska ha, du vet, en klassisk grej som många populister lokalt alltid vill ha, det är så här glas över city. Att man typ ska glasa in city. Det var också en sån grej de ville göra, helt random. Men ja, de lovade liksom saker utan att ha någon budget för det.
Vad menas med det?
Nej, men det är att du glasar in det som typ, vad heter det, Göteborg har man ju det i...
Arkaden.
Ja, men precis, att du glasar tak över city typ. Ja. Vilket öppnar upp för att det är mycket narkomaner på sådana platser brukar det vara i regel. Men det låter typ att så här, vi glasar
just
in
där stan. Är det inte jättemycket, det är mer Nordstan tror jag.
Nordstan menar jag, men Nordstan är ett sånt exempel. Liksom inglasat galleria. Summa summarum, Kiruna-partiet lovade guld och gröna skogar.
Passen kanske det heter, inte Arkad. Jag vet inte.
Och då hur som helst så fick ju resten av politikerna i Kiruna lite förhålla sig till vad de ställde. Så de la ju sig liksom längst ut till vänster på den politiska skalan, vilket gjorde att Moderaterna hamnade ju någonstans där Vänsterpartiet kanske borde vara egentligen.
Ja, just det.
Och alla drogs med i det här liksom enorma slöseriet. Men de har ju ett ansvar för det.
Fan.
Så nej, och det var nummer 3 på den listan.
Men det där är också en grej så här, jag hade typ kunnat vara mer okej. Okay. Säg att man byggde en jättefin någonting väldigt, väldigt fint, typ för 1 miljard. Du bygger ett stort badhus i så här klassisk stil, och det är liksom här är ett monument som ska hålla i 200 år.
Precis.
Minst.
Men här fick de ett DDR-badhus.
Liksom. 300 år. Eller, alltså, det här är verkligen ett monument som ska vara fint. Och det ska vara liksom... Nu satsar vi de här pengarna nu. Men det här är någonting som kommer att ses som vackert och fint och nice i väldigt, väldigt lång tid framöver. Men problemet är att det är så jävla kortsiktigt allting. Man bygger skitfula hus som ändå kostar hur mycket pengar som helst. Och som är rätt värdelösa i allmänhet. Alltså, det är ingen finess i det hela. Det är inte pengarna i sig som nödvändigtvis är problemet. Utan det är ju just det att man är så fruktansvärt kortsiktig. Man vill ha en effekt på kort tid och säga, titta, vi har byggt det här. Och nu finns det här. Men det är inte så här... Okej, nu bygger vi nya Kiruna stad som... jag vet inte, de kanske kommer behöva flytta den igen. Det har jag ingen aning. Men nu bygger vi nya Kiruna stad. Den här staden bygger vi för att hålla i flera hundra år. Då kan man göra såna här stora, fina projekt. Jag kan liksom någonstans ändå tycka att det finns en poäng i det. Men, ni hänger med på vad jag menar. Det känns som att allting som byggs av kommuner idag... är 1 skitfula och 2 väldigt, väldigt mediokra och väldigt, väldigt kortsiktiga för att bara kunna säga, titta, vi har byggt det här under bara en mandatperiod, och så kan någon kommunpolitiker gå och klippa det bandet.
Jo, men så är det ju, och det där är ju just badhus ett väldigt bra exempel, för man byggde ju väldigt många på 50- och 60-talet, det är de som börjar liksom förmultna nu. Och då är det så här, man kan tycka vad man vill om, ska man ha ett badhus eller inte, ska det finansieras med våra gemensamma resurser, säg fine, vi tycker det. Då måste man kanske också lägga antingen ambitionsnivån på att så här, det här är ett badhus som du säger som ska hålla i 100 år eller som liksom ska duga, whatever. Men de får alltid för sig att det ska vara något jävla äventyrsbad och de ska liksom konkurrera med Abu Dhabi. Men sen i slutändan så gör de inte ens det, utan man får bara betala samma nota, men man får ett skitdåligt skrytbygge för pengarna. Liksom.
Exakt. Mm. Ja, men ta Hagabadet. Det byggs 1876. Det står ju kvar idag och är jättefint. Sen är det liksom inte ett jättestort badhus för alla personer, utan det är ju privat idag och sådär. Men jag menar, det, vad fan, det är ju fint. Det är nice. Där vill man hänga. Man vill inte hänga på de här stora... Ja, det kanske är jag som är bortskämd. Men jag vet inte, det är någonting med de där stora badhusen. Då får man väl bygga stort och effektivt och billigt. Men det gör de ju inte heller.
Mm. Nej, men precis.
Men har du fler på listan där? Vi behöver gå igenom några fler, känner
jag. Yes, nej, men så att badhus, jag hamnar alltid när jag pratar med människor så hamnar i badhus. Det är ett otyg. Nej, på fjärde plats 50 miljarder i stöd som inte skapar mervärde. Det är de här företagsstöden som skjuts ut.
Vinnova. Nummer fem,
vad sa vi?
Vinnova.
Vi måste se om det var det som var med...
Företagsstöd.
Den svenska industriella, alltså det är svenska industripolitiken.
Ja, alltså de är så jävla efterblivna.
Per år liksom, de man aktivt ska stimulera per år, och det här motsvarar alltså 2,5 gånger vad bygget av Öresundsbron kostade, som man bara hör sig in i liksom, industripolitiken.
Herregud. Det är också korruption.
Ja.
Ja, alltså där finns ju absolut tendenser, ska jag säga. Vinnovas anslag har gått upp med 47% sedan 2007.
Allvarligt talat.
Mm.
Alltså, där är också Jens Nylander, måste vi ju komma in på. Kan vi inte komma in på honom en kort passus först bara, så tar vi de andra slöserierna sen. För att han har ju gjort, alltså kort och koncist då, Jens Nylander, vi borde nästan ha med honom också någon gång här, men han är så här serieentreprenör som är ekonomiskt oberoende, som har bara så här, nej, jag behöver inte jobba så jävla mycket just nu, så jag lägger tid på det här. Så han bygger alltså en hel databas för fakturor till olika kommuner. Och bara visar att liksom, hur många som helst av de här är typ antingen bara helt bull. Väldigt många av dem av fakturorna är till och med liksom så här ganska onoterade, och det är liksom extremt svårt att spåra dem. Väldigt många går till folk som antingen har suttit i kommunen eller känner folk som gör det, och så vidare och så vidare. Men han har gjort ett stort grepp på Vinnova nu också, som visar att väldigt mycket av pengarna som tas ut av Vinnova är folk som är liksom adjacent eller nära Vinnova på ett sätt eller ett annat.
Antingen sitter...
Ja, exakt. Och man ser så här, effektiviteten av Vinnova, så är det skitdåligt också. Det är så här, det är politiker som leker företag med våra pengar och berikar sig själva på det. Vad fan är inte det om korruption? Om det inte är korruption, så måste vi hitta ett nytt ord för att beskriva vad det är för någonting.
Politik.
Slöseri. Ja, men det är liksom... Det är så här...
Man kan ju bli anarkist för mindre, alltså.
Ja, det kan man ju verkligen, alltså. Hur mycket har ni samarbetat med Jens?
Jo, men alltså... Han är ju fantastisk. Alltså han spottar ju sig så sjukt många sådana här exempel som du nämner också. Första veckan på jobbet så bokade jag in en lunch med honom. Så vi träffades och tjötade på helt enkelt. Jag kan säga att jag använder ju honom, eller jag använder hans system väldigt, väldigt mycket. Och jag är honom behjälplig ibland i att liksom paketera grejer och sådär. Vi har inget... Alltså, lyssnarna får gärna återkomma med tips på hur vi skulle kunna liksom ha ett fruktande, vad säger man, ett bra samarbete helt enkelt. För att det jag gör, jag använder ju det dagligen, alltså systemet. Det är fantastiskt bra för att du kan få en struktur på ett problem som jag upplever väldigt mycket med skattemedel och slöseri. Det är bolagiseringen som någonstans började med Starke mannen i Göteborg av offentlig sektor. Mm. Där man liksom...
Göran Johansson.
Mm. Exakt så. Vad han gjorde var ju egentligen att han bolagiserade hela den kommunala förvaltningen i Göteborg, vilket gjorde att insynen för skattebetalarna blev i stort sett obefintlig och noll. Liksom. Mm. Och samma tendenser ser du ju i synnerhet bland regioner, men även kommuner, där man liksom gör olika typer av ideella föreningar eller liksom samarbetsorganisationer som sen då regioner och kommuner pumpar in pengar i, och sen så kan du inte följa var de tar vägen för att de ligger i något bolag eller en förening eller någonting utan offentlighetsprincipen tillämplig. Och där är ju SKR ett sådant exempel, där SKR, Sveriges kommuner och regioner, är ju grundat som en ideell förening, vilket gör att du kan inte se någonting kring deras liksom finansiella räkenskaper. Ingenting, förutom årsbokslut som är 2 miljarder.
Allvarligt talat?
Ja, och det sjuka är att jag pratar med
folk. Visste inte jag.
Det är SKR som inte visste om det här. Så att det är ett enormt stort problem, för att det finns ju noll öppenhet för journalistisk granskning etc.
Mm. Men det bygger vilka också... jävla as! Hur fan kom de undan med det?
Nej, men och det har ju blivit en konsensusorganisation där man inte gärna höjer rösten, utan det är ganska gött att som för politikerna får åka till Stockholm varje månad och sådär. Och det bränns pengar. De åker runt på studiebesök här och var. De gör olika satsningar. Det går inte att veta vad deras nybyggda... kontorslokaler kommer kosta till exempel, för det finns ingen insyn. Och där då, för att komma tillbaka till Jens Nylander, för att liksom summera hur jag använder det han har gjort, då kan ju jag inte se vad de pengarna tar vägen, men jag kan ju se genom att klicka på SKR hur mycket pengar som kommer in, om inte annat. Ett annat exempel är när jag liksom granskat regionernas Brysselkontor, för att vi har väldigt många lobbyister i Bryssel. Mina vänner som jobbar där blir ofta välkomnade av liksom sina regioner när de flyttar till Belgien. Helt absurd. Och när jag då tittar på det, då är det så här, de norrländska kommunerna till exempel, de är också formulerade som en ideell förening, vilket gör att jag kan inte se vad de har för kontorskostnader. De har ingen skyldighet att berätta det för mig heller, men med hjälp av Jens system så kan jag klicka på den föreningen och se hur mycket pengar som kommit in från offentlig sektor. Och så sett är det helt briljant, för det hade tagit mig hur lång tid som helst att liksom samla det. Nej, så att han gör ett fantastiskt jobb. Sen är det så här, jag tror också att det är en styrka i att det här är liksom en vanlig medborgare som gör någonting som är jävligt bra. Att så här, jag till skillnad från socialdemokrater vill inte heller bara ösla i deras fall skattepengar på allting som funkar, utan någonstans är det ju jävligt bra att det här är en människa som helt frivilligt gör det här, och det är liksom för kampen så otroligt viktigt. Så att det är klart, jag hjälper gärna honom med det jag kan, men det han gör är bara bra för att han gör det liksom. Så att jag har gjort så mycket jag själv kunnat. Jag har nominerat honom till alla de här nya ordnarna inom Kungliga Riddarordnarna som återinfördes nyligen.
Det är så jävla
bra. Jag har fått honom. Men ge honom liksom positiv uppmärksamhet, och så bara använder jag systemet. Jag funderar lite på om vi ska göra någonting ihop typ i Almedalen. Jag tänker en sån här live skatteslöseri live, typ att vi kan göra något upplägg där vi med hjälp av hans system kan visa politiker hur vi kan hitta saker liksom. Jag tror att får vi bara folk att börja använda det, så är det ju helt fantastiskt.
Skräm dem.
Men det som har blivit lite tråkigt, det är liksom att värna om skatt och så vidare. Det känns som att det har blivit en högergrej. Vilket känns helt onödigt. Alltså, nu beskyller jag ingen på högerkanten för det, men jag menar bara att så här, vänstern borde väl vara minst lika intresserad av att skattepengar inte slösas bort. Alltså, det känns som en fråga som skulle kunna tända dem ordentligt. Men det är som att där är det bara som att nej, höj skatten så blir allting bättre. Det är deras lösning på allt jämt. Och jag fattar liksom inte hur det kommer sig att inte fler är intresserade av det på vänsterkanten, att pengar går till rätt saker. För jag tror att intresset finns där, men det verkar inte finnas något engagemang riktigt.
jag är övertygad om att deras väljare ju faktiskt bryr sig.
Ja.
Så sätt är det så här, okay, kanske lite dumt att tillsätta högertrollet Filip Sirén som slöseriombudsman, men i mitt jobb så är det verkligen också så här, precis det du säger tror jag är väldigt viktigt, att skatteslöseri ska ju helst inte vara en för polariserad fråga. Mm. Att ta typ mina föräldrar, gråsossar, industri, vänster liksom. Mm. Det finns ingenting som provocerar min farsa mer än liksom slöseri med skattemedel.
Exakt.
Där jag tror att den socialdemokratiska väljarkåren nog delar den övertygelsen i liksom, det är någonstans liksom klassiskt svenska arbetsdisciplinen, att så här, det är kärnverksamhet det ska gå till. Det finns en bred konsensus. Vi kan stapla vård, skola, omsorg, men folk vet vad det är vi vill att pengar ska gå till. Mm. Jag håller med, det är synd att det blir för, och därför är ju typ Jens ett sånt bra exempel, för här är det en liksom oberoende aktör. Så att skulle Skattebetalarnas förening samarbeta för mycket med honom, då kanske det snarare skulle kunna liksom vara en negativ grej. Jag vet inte, men poängen är att ideellt engagemang i frågan, om det kommer högerifrån, vänsterifrån eller om det liksom enskilda personer, är ju bara skitbra.
Mm. Ja, men precis, exakt som du säger. Alltså sossar, gamla sossar som man känner, de är ju jävligt, alltså de vill ju inte utnyttja det offentliga överhuvudtaget. Nej. Förrän de liksom håller på att dö, då kan de kanske tänka sig att gå till vårdcentral liksom. För att de har liksom en stolthet i att så här, nej, jag ska jobba, jag ska inte vara en belastning alls,
jag går till gym, inte för min skull med folkhälsan liksom. Precis. Så våra farmor och farfar dog i stort sett i ett hörn för att de inte ville liksom belasta svensk sjukvård.
Exakt.
Den typen av gråsossar vill inte finansiera Frans Nakenfestival till exempel.
Just det. Det måste vi ju lite grann komma in på här, känner jag. Det var någon som postade i våran grupp.
Jag kan säga att full disclosure, nu står jag här naken bokstavligen då, så kan jag säga att jag protesterade högljutt när jag hörde att de skulle...
Vi kanske ska berätta lite vad det är som händer så att folk är med på bollen.
Nej, men det är bara en festival. Det är en privat festival, föreningsbaserad. Det är liksom, ja, folk är väl lite nakna ibland, men det händer inget annat mysko.
Har du pratat om den i podden någon gång?
Ja, det kanske jag har gjort.
Då kanske. Okay.
Nej, men Borderline är det ju. Ja. Det är Sveriges Burning Man.
Borderline som jag råkade skriva.
Borderline, precis.
Nära en autocorrect.
Jag skrev till Filip. Jag såg att han hade skrivit. Jättestor seriös post om det här. Så han hade skrivit festivalen Borderline.
Det var en freudiansk.
Ja, precis. Verkligen freudiansk. Det är ju liksom, det är ju Sveriges enda fria festival längre. Just för att den är medlemsbaserad och även arrangerad av medlemmar. Och då hade man ju kunnat hoppas att det skulle vara så. Att det var det. Alltså, vi kan lyssna på, jag kan tipsa om mitt och, om man vill förstå mer av vad Borderland är för någonting, så kan man lyssna på mitt och Raven Connollys avsnitt från somras, precis. Så slipper vi gå in jättemycket på det här. Men det är helt enkelt, det är en medlemsbaserad festival. Det är inga, man bokar inga band eller allt sånt där, utan det är baserat på, så principen i sig är hur bra som helst. Man betalar en viss antal mängd pengar. Och en del av det går till infrastruktur, men majoriteten av det går till crowdfunding-plattform. Där man crowdfundar varandras olika projekt. Så finns det en plattform där du kan lägga upp, jag vill göra det här. Är det någon som vill finansiera det med den här potten pengar som de har? Ja, eller nej. Och så vidare så här. Och i grunden så, det hade varit jättebra tycker jag om det hade kunnat få fortsätta vara så. Som med alla såna här medlemsorganiserade saker så finns det olika viljor. Och jag tyckte att det var onödigt eftersom att det skulle helt plötsligt göra att det här är inte en fristående sak. Vi gör inte det här själva, utan helt plötsligt så är vi då alltså beroende av statens gunst och välvilja för att och deras krav eventuellt också på vad det är för någonting. Och dessutom så är det slöseri med skattebetalarnas pengar att de ska behöva betala för det här när det är vi som vill göra det här själva liksom. Med våra pengar, jag menar, helt plötsligt så blir det ju det blir ju de facto en angelägenhet för om andra ska med sina skattepengar tvingas betala för det här, så blir det ju en angelägenhet för dem också. Jag tycker att det är fruktansvärt onödigt, så att jag var väldigt emot.
Precis, för där tror jag vi är nog helt eniga. För att det här verkar vara ett fantastiskt initiativ. Det är spontan ordning, det är liksom människor emellan. Och det är det som gör det lite komiskt också. För det de har gjort är att de sökt bidrag via konstnärsnämnden. Så det var när jag satt och bläddrade i kaninhålet som konstnärsnämndens liksom, bidragsansökningsregister är, som jag noterade Alvesjö Natur AB och kom ihåg att fan, det här har jag hört om förut. Och då var det alltså det som i media blivit känt som Naken festivalen. Och det är så här, fria människor, fan gör vad ni vill liksom. Det är ett konstnärligt och kulturellt jättespännande initiativ som förlorar hela sitt syfte.
Talla inte på mina pengar.
Ja, men det var ju lite så. Men ja. 1,6 miljoner har de fått i det. Och det är väl ett exempel på hur hela tiden ska staten in, om inte annat, och nu var ju detta för att ni någonstans, eller föreningar, hade sökt om det. Men det är också lite symptomatiskt, tror jag, för svensk offentlig förvaltning, att så fort någonting funkar, där har liksom hela föreningslivet, då ska man bara ösa skattepengar på det. Ta en sån grej som Björn Borg blev stor, tennis blev populärt. Ja, då skulle varenda jävla kommun bygga liksom sån här tennisbanor i fet betong. Bara liksom ösa på med offentliga resurser. Nu senast en grej som blev jävligt populär, bara för ett liknande exempel, det är så här käpphästridning, har märkligt nog blivit en stor grej bland unga flickor. Då har Stockholms stad beslutat sig för att bygga, du vet, Sveriges största käpphästbana. Vilket är så här, fan, lugna er. Alltså de här kidsen träffas ute på fälten och gör det skitroligt. Och om de springer
också en käpphäst,
bara med käpphästar eller både nakna och med käpphästar spelar ingen roll. Statens pengar måste inte gå till det. Så det är liksom, hela tiden ska man in med stålar.
Nej, det är också så här, vad är en sån bana? Det är lite jävla liksom lite sån här fan hinder och såna här grejer. De har säkert lagt flera miljoner på det liksom. Du kan bara skicka ut någon jävla tjomme för att smälla upp lite grejer, men det får man inte göra, för då kommer någon jävla tillståndsperson och bara
nej, exakt. Det är, märkligt nog, det var relativt dyrt, 800 000 totalt ungefär. men också för som du säger, det är ett jävla en grusplan med lite hinder. Och jag bad om en utvärdering på liksom, har det gett någonting? Har man utvärderat resultat, vilket man torde göra när man tar liksom, politiska beslut? Ja. Nej, det har vi inte riktigt gjort, svarar de, men det har inte blivit vandaliserat, så det talar för att det är lyckat. Det talar för att ingen är där. men hur som helst, jag tror alternativkostnaden är nog högre, för du skulle kunna bygga jävligt många hus liksom, eller lägenheter på den ytan.
Men hur som helst, ger de inga idéer nu?
Jag hittade ju, det här segmentet kanske ni får klippa bort, men jag tycker det var kul att nämna, för att då när jag hittade detta så skrev jag till en anonym källa som jag vet befann sig på den här nakenfestivalen då, utan att nämna namn. Och så skrev jag Alvesjö Natur AB, säger det dig något? Följande citat får ni gärna mörklägga med sån här cool SVT-anonym
röst.
Precis. Våga inte nalla deras bidrag. Nej, men seriöst, typ enda vettiga kukturspenderingen någonsin. Jag var emot att de skulle få bidrag, men please, det är det enda bastionen av frihet kvar i Sverige. Fucka inte med oss, please. Jag hade kunnat ringa och ge ett brandtal, men jag är eventuellt jättehög i Buenos Aires. Och det kan vara det mest spot on liksom, vittnet av att hit ska skattepengar inte gå.
Jag älskar att det blev en kuktur också.
Ja,
det blev
precis. Kuktur. Ja.
Det är ju viss tidsskillnad, så klockan
var 8 på morgonen
här. Klockan var 8 på morgonen här och 12 för Filip, så att han får gå på det.
Tilläggas bara väl att jag, till skillnad från de här smarta maffiamänniskorna i kommunerna, såg att här får nepotismen inte avgöra, utan mitt jobb är faktiskt att uppmärksamma det här. Oavsett vad jag
tänker. Vi får lägga en pip på vissa delar på den kanske.
Ja, herregud.
Ja, nej, men jag tycker att det är larvigt också. Det är just den här grejen också. Att varför... Så här. Jag tycker att viss kultur... Det är lite svårt med viss kultur. För att ibland så kan det vara svårt för viss kultur att överleva på egen hand, tror jag. Och det kan vara...
Då ska den dö.
Ja.
Och det kan vara till exempel kyrkor. gamla byggnader, alltså fastighetsvård av kulturarv och olika sådana där saker. I viss mån opera och finkultur och allt sånt där också. Museum kanske behöver lite stöd. Och så vidare och sånt där också. Men generellt sett så är, jag kan tycka att det finns en poäng i att förvalta kulturarv. Det kan jag vara okej med.
Men du måste ju också, bara får jag säga emot lite där. För att du måste ju, alltså, till exempel när du säger museer. Alltså, hade det varit så att de hade behövt stöd om de inte hade fått stöd, så att säga. Alltså, om jag går inte ofta på museum. För att det känns så det känns som att gå in på Sahlgrenska liksom. Alltså det är offentligt. Det är inte spännande och kul. Det är inte någon som gör det här och brinner för det, och jag känner liksom ingen dragning till det överhuvudtaget.
Så att, nej, men det är sant.
Anledningen till att de får, alltså, att de får stöd dödar också kultur väldigt mycket och även konkurrerar med, eller i och för sig, det finns väldigt många i Göteborg faktiskt som gör väldigt mycket kultur helt själva och bara bygger upp grejer, vilket jag älskar med den här stan. Det är helt fucking amazing. Men jag går sällan på museum för att det är så jävla tråkigt.
Jo, men det blir offentligt. Jag håller helt med där också. Och där är du inne på någonting. För ta så här, fotografiska till exempel. Titta in där, få ett glas bubbel. Jag upplever att det är trevligt att råka vara privat liksom.
Fotografiska är jättebra exempel.
Det ligger väl lite i sakens natur liksom, att som du säger, det kanske blir bidragsberoende också av att.
Men där kan man göra det på andra sätt, alltså, som också gör det tillgängligt. Jag var på, till exempel här i Buenos Aires, så var jag på en konsert med filharmoniska kören och orkestern, och alltså kammarorkestern här, och sådär, och det var en gratis föreställning. Sådana grejer kan man göra så här. Okej, en gång, lite då och då, så betalar man dem en klumpsumma och ger det till folk som vill gå dit och stå i kö för att få biljetter. Alltså på det sättet så kan man ibland subventionera saker. Eller till exempel i Schweiz, ett annat exempel, så ibland så öppnar de upp med en stor bildskärm utanför operan, och så får folk sitta ute på torget utanför och lyssna, och så kan de dricka bärs där. Alltså sådana saker, det är ett sätt som man kan göra det på ett helt okej sätt. Men generellt sett så är det ju liksom jävla, det är ju liksom subvention till tanter bara liksom.
Alltså, så här,
jag ska råd att köpa det själv. Och då är det ju jävligt mycket bättre. Alltså, om det är någonting som kulturen behöver i Sverige, så är det ju att man ska faktiskt få bedriva kultur. Nu tog de ju bort danstillståndet här, men ersatte det med ett nytt system som är ännu svårare, som kräver ännu fler ordningsvakter. Alltså hur dum i huvudet får man vara egentligen? Hur kan man misslyckas så jävla fatalt?
Och jag ska inte bråka med dig, för att grejen är att det du föreslår är så långt ifrån verkligheten och så åt rätt håll. Sen skulle jag vilja dra det ännu längre. Men liksom,
ja, men det är klart, men jag är pragmatisk sätt, här liksom.
Ja, precis. Alla sätt som kan liksom dra åt rätt håll är bra i det här läget.
Och det förutsätter också att Frans är diktatorn. För att problemet blir med kulturutgifter att det blir vagt och det blir godtyckligt. Och när vi ändå är inne på det, kan jag ta lite andra exempel på vad det kan leda till när man öppnar den dörren. Till exempel ett konstprojekt som heter Monolog för telefon, över 1 miljon kronor, som ett gäng kompisar, antar jag, fick för att då göra de blev billigare bidrag för konstnärlig förnyelse. Vad de gjorde var att de hyrde in 349 skådespelare för att under en och samma dag ringa till alla riksdagsledamöter och läsa upp en monolog för ledamoten då via telefon. Ingen annan än skådespelaren och ledamoten deltog i upplevelsen, och det enda som finns kvar är då vittnesmål från de som var där och fantasier om vad som hände för alla oss som missade. Det här har vi alltså över 1 miljon kronor på. Och ett annat exempel är skoldansarkeologi.
Så är det skoldansarkeologi?
Skolbrandsarkeologi. Då fick man 1,4 miljoner kronor för att studera minnet av en nedbrunnen skola. De pengarna kanske kunde gått till att bygga en ny, tänker jag. Några andra fick över 1,5 miljoner för att återstarta Arbetslivsinstitutet som lades ner 2007. Och i ansökan så står det: Vi ska arbeta som en myndighet där vi ska ha som ett utskott. Vi får se hur formella vi blir. Och det här är
alltså
kultur. Och det finns en uppsjö sådana här galna exempel. Alltså. Någon annan som startade en vårdcentral för över 1 miljon, men det var ingen vårdcentral, utan de lekte vårdcentral. Det är pengar som
har
gått till vård. Ja.
Alltså när vi har ett så stort problem med organiserad brottslighet i Sverige, då kanske man ska börja fundera lite grann på hur lätt skattepengar försvinner ut i olika projekt och så vidare.
Ja, men exakt. Och många av de exemplen...
Allvarligt talat också, vad fan, det här är vuxna människor. Varför ska vi liksom ge pengar till vuxna människor så att de kan leka?
Nej, det är perverst.
Det är faktiskt perverst. Alltså, det är jävligt mycket bättre i så fall. Som sagt, alltså, det stora problemet i Sverige... Det är ju att man inte liksom, vi har ju pratat om det här 1000 gånger i podden också. Det stora problemet i Sverige är ju att om du försöker göra någonting så är det 1000 jävla tillstånd. Du måste ha en armé av ordningsvakter som är hur dyra som helst. Det är liksom en jävla chock med alkoholtillstånd och hela den jävla fallerutan också. Utöver alla andra jävla tillstånd. Och dessutom så inte ens det förut liksom, det liksom garanterar inte någonting, för polisen kan valsa in där ändå och tycka att ni har fel. Så att det är så här, problemet är att det är extremt svårt att faktiskt göra någonting överhuvudtaget.
Hade man
skitit i det så, alltså alla sådana här jävla kulturgrejer eller folk som vill leka någonting eller allt sånt där, vad fan, ta betalt om det är någon som vill komma och göra det då. Alltså, hur jävla svårt ska det vara? Och varför ska ni...
Precis, som du sa,
det är väldigt mycket den här också. Varför måste det här vara någonting som... Om ni har en bra idé och ni vill kunna leva på att göra de här kulturidéerna, då gör ni det. Alltså folk gillar kultur generellt sett. Annars får man liksom så här kicka igång det och skapa hype runt det och jobba lite för att det ska bli bra kultur också. Alltså kultur, för det här blir bara liksom egentligen i praktiken så blir det ju bara bidrag till folk som bara vill leka liksom.
Ja, men jag tror det är skönt att höra att du nyktrar till, för att diskussionen började med att du sa att mycket kultur inte står sig själv, och jag tror skolbrandsarkeologi är ett av dem.
Nej, men vad jag menar är typ gamla kulturarv, att det finns bevara gamla kyrkor. Exakt. Eller vissa gamla hus eller museum.
Men min poäng är att det leder till sånt här liksom. Det blir,
ja, det gör ju det.
Ja, och då blir alltså, jag blir ju så sjukt provocerad av liksom, för det finns väldigt mycket duktiga människor i Göteborg som gör väldigt mycket saker, och sen går det åt helvete för att man inte har tillstånd hit och dit och bla bla, och då blir de jätteupprörda och skapar jättestora konstverk där det står liksom "får drömmar plats i Göteborg", och sen springer de och röstar på partier som vill att det ska vara så här. Alltså som inte vill att det ska finnas gräsrotsrörelser som gör saker, utan som vill att allting ska komma från politiken.
Ja, exakt.
Och demokratin. Och det fattar inte jag. Det går liksom inte ihop i mitt...
Ja. Men där är också så jävla, alltså hela Gullbergskarg-grejen tycker jag är så jävla intressant, för att hade det varit liksom någorlunda kompetenta politiker, så hade de insett så här: okej, okay, här är en gammal institution i Sverige. Här ligger det en jävla massa båtar, och det är en del av Göteborgs självbild att vi är en stad med massa båtar. Det är bara det att vi finns inte så jävla många kvar liksom. Men här ligger en småbåtshamn där folk bor och har lagt till. Och det här har varit en institution hur länge som helst, och den är liksom epikifierad av Håkan i Gullbergskaj paradis liksom, mitt Gullbergskaj, ja, men så här, och alla de där olika grejerna, och det är ett jävligt coolt place. Jag menar, ni har antagligen inte varit där, men det är ett supercoolt place liksom. Och så är det så här, då ska de bygga ut hela det området där som har varit en stor jävla skräpyta liksom. Hela jävla Älvstranden är ju en stor skräpyta i mångt och mycket. Men då ska de bygga ut där med deras fula jävla äckliga betong monoliter. Och det är hur fult och tråkigt och livlöst som helst. Jag menar, ni har sett där det nya som har byggts vid Nordstan och runt där. Det går inte att förklara hur jävla tråkig arkitektur det är. Men alltså, då hade man kunnat göra så här. Okej, här har vi alltså ett stråk där det bara ligger industriområden och de här coola båtarna. Då kan man ju helt enkelt göra så att man bygger ett riktigt stråk där. Man bygger ut lite så att det blir liksom en liten sån här esplanad, eller vad fan man ska säga, liksom en liten strandpromenad där, och så får de båtarna ligga kvar. Och så kan det vara kaféer, restauranger, klubbar, det ena och det andra, det tredje, och bostadshus, och så bygger man någonting av det, men du bygger det runt, du kallar det till och med Gullbergskaj. Så bygger du runt de här grejerna, för då blir det ett cool tipsställe som folk vill bo i, som folk kan betala lite extra till. Och så har du så att säga ett liksom, det är som liksom, har man spelat något datorspel så vet man att liksom Gullbergskaj hade varit som i Civilization, det hade varit en wonder som ger liksom 10 plus kultur till den tilen liksom. Mm. Och jag menar, är man inte helt jävla dum i huvudet och liksom någon form av jävla NPC-politiker som är dum i huvudet, som inte fattar någonting, då hade man ju byggt runt den. Till och med en NPC hade byggt runt den, för att han hade fattat det. Men de här är fan värre än NPC:er. Det är som att de är så här, det är som att de saknar någon själ överhuvudtaget. De är så här, liksom, bara demiurger hela bunten typ. Och så därför ska de ta bort allt det bara för att bygga de här livlösa miljöerna.
Alltså, ja, men det är man har någon märklig sån Brasilia liksom, ja, ideal verkligen. Hela tiden i att jag var i Köpenhamn nu i somras Jag var i Köpenhamn i somras i ett gammalt hamnområde som jag misstänker var ganska liksom, sunkigt dessförinnan. Men där har de bara öppnat upp och låtit liksom, restauranger i typ så här containrar och någon artificiell strand etc. Det, liksom, det har hänt grejer för att människor har fått möjlighet att servera öl där, och det liksom avreglering gjorde det möjligt att hända, alltså det blir spontan ordning och det blir bra, men man, politiker har ofta en övertro på sig själva.
De betalar ingenting för att ha fel.
Precis, det kostar ingenting. Liksom.
Nej, exakt.
Men jag tror det finns ingen borgerlig egentligen take på kulturfrågan som jag tror nog skulle gå in en del på det du säger, men liksom att om det är någonting det ska gå till så är det bevara kulturarv. Men när det kommer till just liksom kulturutöver, att avreglering och göra det lätt att liksom för fri kultur att froda. Men det är ju som du var inne på tidigare, det är ju inte det de röstar på, utan man röstar ju på att man ska politisera allting. Liksom. Men det finns ju någonting väldigt högerpolitiskt som är intressant där i att fri kultur kan stå sig själv och den kan fan blomstra om statens långa arm ger fan i att bygga liksom käpphästbanor.
Ja, nej, men exakt. Eller också att staten antingen ska subventionera eller förbjuda. Det är ju det.
Precis.
Mm. Att staten måste ha finger med i allt liksom, och då blir det ju skittråkigt. Det blir efterblivet och det blir dåligt. Liksom.
Mm.
Ja, det är inte kul överhuvudtaget. Alltså, jag menar, Göteborg är ett jättebra exempel på det. Alltså, all kultur som är rolig i Göteborg i princip görs ju utanför. Utanför liksom det etablerade. Det är ju
rave-scenen. Det stannar inte mellan konstnären och riksdagsledamoten. Utan...
Nej.
Det är det som är så jävla ironiskt. Det är ju precis det här. Alltså, vi som svenskar är ju lite så här också. Alltså, vi är väl det folket som har klarat oss jävligt bra och är jävligt duktiga på att klara oss själva och ta hand om varandra när vi inte klarar oss själva. Vi ska bygga en välfärdsstat.
Mm.
Alltså, varför gör vi det? Vad håller vi på? Och så, det är ju samma sak med de här kulturmänniskorna i Göteborg som är skitduktiga på att göra. Alltså, det är en snubbe som har byggt en bar i Majorna som jag bara liksom snubblade in i för att jag skulle hämta en DJ-mixer där. Snubblade jag in där och han bara, jag har byggt en bar här, jag brukar ordna lite festivaler och sådär. Jag gjorde det själv för att det var mitt under pandemin, jag hade ingenting att göra. Man bara, bra initiativ, jag älskar dig, fy fan vad grym du är. Mm. Och sen liksom, alltså, med sådana människor som uppenbarligen ser att de kan göra saker, de ska liksom rösta bort sig själva. Och man bara, du behöver inte den här politiken, du behöver inte det. klarar dig själv och det finns så många människor som älskar det du gör och som supportar dig i det. Alltså, du behöver inte den här hjälpen uppifrån.
Ja, det är som ett destruktivt förhållande med en hemmafru som får liksom lite fickpengar ibland.
Ja, jag vet inte vad det där är. Det är någon sorts ironi i det. Och människor i andra länder som inte klarar av att bygga upp saker och ta hand om sig själva, de bygger ingen välfärdsstat eller någonting. Alltså det är de som skulle behöva det kanske, inte svenskar.
Ja, eller inte. Alltså jag menar, det är väldigt, väldigt, väldigt stort. Och där kan vi gå in på en annan aspekt av det här med biståndet också som du touchade på där, Filip. Mm. Jag tycker att det är väldigt, väldigt fascinerande med alla de här biståndsprojekten som verkar leda till bara sämre och sämre effekter hela tiden. Mm. För att, jag menar, så här, i grunden tyvärr så är det ju så här att liksom, vad gör de här olika biståndsprojekten? Jo, du ger pengar och du ger pengar och i bästa fall så leder det till att det faktiskt ger mat och det ger förnödenheter och ger olika de här grejerna. Men andra gradseffekterna av det, alltså och liksom de dynamiska effekterna av det blir ju att då är det ingen i det området som kan överleva på att vara en vad heter det, överleva på jordbruk till exempel. Bara farmer liksom, en bonde. Det går inte att tjäna pengar på att vara en bonde för att mat ges ut gratis. Det går inte att vara en skräddare för att kläder ges ut gratis. Så alla de här basic-jobben bara raderas ut och alla blir bara beroende av nästa last av och de här biståndsgrejerna.
Det är det här ädla. Liksom. Det här är ju ett fair trade, ett sånt konkret exempel. Som,
det är så snäll kolonialism. Och det är samma mentalitet som när de var där för första gången som missionärer. Liksom.
Ja, men precis. Där liksom kaffebönder måste lägga ner för att det här delvis LO-finansierade projektet Fairtrade gör att liksom de här familjerna som kanske hade lite unga anställda på jobbet och sådär har ingen inkomst alls. Men för där är ju grejen, när det kommer till just bistånd så är det ju, jag tror som du är inne på, att så förnödenheter och vaccin som direkt kan hjälpa på plats och är väldigt mätbart. Mm. Det finns något humanitärt i att bistå med det när det behövs. Men det är ju alltid en lösning, en temporär lösning på ett problem. Det enda som egentligen löser ekonomiskt obistånd i länder, det är frihandel. Alltså, du kan inte med demokratiskt arbete från skattebetalarna i Sveriges pengar lösa någonting. Alltså jämställdhetsprojekt i länder som har det tufft kan i absolut bästa fall, men sällan ens det, vara en temporär lösning.
Nej. Permanent. Nej, men med historien i backspegeln, det enda som alltså 100 år eller 50 år åtminstone av den här formen av biståndspolitik har lett till är ju bara fler munnar att mätta. Det är ju så. Ja,
alltså, vi måste handla med och liksom få igång en riktig... Det sker människor emellan och med handel, inte med...
Ja, men det är Botswana och Rwanda och i viss mån tror jag Nigeria som har börjat shape upp sig lite på några håll tror jag. Men det har också börjat fuckas upp nu. Hela Västafrika håller ju på att balla ur nu för att samtidigt som man ska pumpa in alla de här pengarna så ska man också dra bort alla trupper som har varit de som har hållit ordningen. Mm. Och ger upp på det helt och hållet. Och för det är ful kolonialism att vara där med liksom vara där och upprätthålla ordningen. Så då ska man bara pumpa in pengarna. Men de här, alltså, och det här sa jag, i bästa fall så leder det bara till fler munnar att mätta. Men i värsta fall så leder det ju till att pengarna går direkt till de här fruktansvärda diktatorerna och cementerar deras makt att kunna tortera deras befolkning. Och jag menar, ett bra exempel nu är ju det här med Hamas också. När de droppar de här förnödenheterna där så tar Hamas det och tvingar folk att betala för dem. Alltså det är så här, det är så jävla, det är så vidrigt allting. Och det är den här de goda intentionernas tyranni på något sätt.
Ja, biståndsfrågan är verkligen förtäckt i ädla syften. Och jag tror att instinktivt när du pratar om det så är det klart att man vill hjälpa till. Men vi har också, som du var inne på, facit efter alla de här åren av ineffektiv biståndspolitik. Men trots den så fortsätter man på samma spår. Liksom.
Så välfärdsstat är inte det som de här länderna behöver. Uppenbarligen. Nej. För det har man ju försökt. Men Och dessutom väldigt många av de här, det är också lite den här med alla de här NGO:erna och allt sånt där också. Alla personer som är relativt smarta och allt sånt där, de här länderna går ju till de här NGO:erna för att de betalar bra pengar, och så spelar det inte så jävla stor roll vad det leder till.
Jag blir bara konspiratorisk med sånt här. Alltså jag tänker, är det någon sorts soft power som vi försöker utöva utomlands liksom? Här har ni heroin som ni kan bli beroende av, och så blir ingenting utav er, och sen kommer ni att vara beroende utav liksom våran kran här, så kan vi styra er lite som vi...
Ja, jo, men kanske lite på det sättet, men samtidigt så är det så här också, det är ju liksom, okej, vad hjälper det att man styr dem liksom? Det är inte så att det som du sa där, Filip, visst, man kan göra så här HBTQ-grejer där, men det slutar bara med skiten då, att de försöker konvertera folk till att sluta vara gay. Why are you gay? But you are gay.
Vi hade ju en workshop om det här. Liksom i demokratisk utveckling. Nej, men precis. Det är kanske inte de resurserna som alltid hjälper.
Nej, men precis. Utan det leder ju bara, det leder ju verkligen bara till motsatt effekt i majoriteten av de här länderna. Ja. Och jag tror, alltså någonstans är det så här... Det kan absolut vara en konspiration i det att man bara vill på något sätt, för jag menar så här, ja, det är klart att de kommer vara mer vänligt inställda till oss och allt sånt där också, men det är inte som att vi riktigt behöver dem heller, utan jag tror nog snarare att det handlar om, som sagt, alltså goda intentioner med extremt dåliga utfall och extremt naiva människor och ganska narcissistiska människor som vill visa, titta vad vi hjälper de här människorna. Och så ser man bara så ser man bara helt enkelt till pappret liksom. Vadå, vill du ta bort, tycker du att det här barnet ska svälta, eller tycker du inte att det är viktigt att satsa på jämställdhet i fattiga länder och bla 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 bla, bla liksom. Men frågan är vad, som sagt, effekten blir av det hela. Och jag tror att dessutom ett väldigt, väldigt stort problem har ju varit att man har pushat de här sakerna alldeles för långt. Typ i Afghanistan finns det så här helt absurda exempel på hur såna här jävla... Alltså det är ju alltid liksom samma typ, känns det som. Nu går jag lite väl över gränserna kanske, men det är så här, det är samma arketyp liksom, så här kvinnor som börjar närma sig vad heter det på svenska, menopaus, alltså helt enkelt kvinnor som börjar närma sig klimakteriet, eller åtminstone kvinnor som inte har barn i allmänhet liksom.
Mm.
Som det här håller på liksom, och så ska de ge en jävla woke-föreläsningar och det ena och det andra. Så det är ju så jävla ineffektivt att alienera folk där också, leder inte till någonting effektivt överhuvudtaget. Så att, och jag menar, grejen är att så väldigt mycket av... Anledningen varför jag tar upp det är för att det är en röd tråd, tycker jag, med alla de här grejerna med slöseriet. Att man har goda intentioner, men det leder till så jävla mycket bullshit liksom.
Mm.
Exakt, förtäckta i fina ord. Ja, men det är alltid så. Det är jämställdhetsprojekt. Och, ja, det var en värdig vinnare på det temat om årets värsta slöseri. För det summerar egentligen det du har sagt.
Ja.
Ja, verkligen.
Kan du ta några snabba till det?
Jo, men jag kan väl bara räkna av dem egentligen. Poddar för miljoner, det är alltså då myndigheter. Kriminalvården var absolut värst. Där om man slår ut kostnaden så betalar de ungefär 700 000 per avsnitt. Jag tror att inspelningen av det här är billigare. Det inkluderar i och för sig marknadsföringsavgift också då, men sen
men allvarligt talat.
Och de håller på med det då, och det är alltid så här för att rekrytera.
Jag har inte ens hört om den.
Nej, det tror jag inte någon har. I bästa fall har man gjort det på typ Mix Megapol. För att de har betalt för reklam också då. Och det är ett sätt att försöka rekrytera istället för att angripa det riktiga problemet, som kanske är arbetsmiljö och vilja att jobba på en viss arbetsplats. Nej, lösningen är en podd liksom. 370 miljoner kronor i en region för att inte bygga ett sjukhus. Det var Region Kronoberg som fick för sig att de skulle bygga ett sjukhus. Det visade sig efter att de satt igång vad jag föreställer mig, typ workshops och byggherrar och fan hans moster, konstaterat att nej, det här blir nog för dyrt, vi skiter i det. Och då hade man bränt 370 mil bara på planeringsarbetet, vilket är
så här.
Sen har vi Vi har Arbetsförmedlingen och de 90 uppsagda nyrekryteringarna. Där tillsatte man 90 personer som skulle bli arbetsförmedlare och lät dem gå en, jag tror det var 3 månader lång utbildning för att dagen innan de skulle vara klara avskeda allihopa.
Nej.
Också effektivt använda resurser.
Ja.
300 000 var ju statens råd, konstråd som köpte NFT-konst för, som ju föll med värde till... Ja, jag tror inte det är värt en spänn idag. Det är jävligt kul konstverk dock. Det är typ en flygande... Vad heter Selma Lagerlöfs...
Nils Holgersson.
Nils Holgersson, fast typ i 3D, som skulle flyga liksom över svenska städer. Ganska cool idé. Att när du gick in på sajten skulle han vara i någon stad och den skulle liksom ske i en evighet. Problemet var att det var stor så error bakom honom. Så att det funkar liksom inte. Förutom defekt också, helt ekonomiskt värdelöst.
Det hade ju varit ett coolt konstverk, men det hade ju liksom Selma Lagerlöfs fond kunnat betala.
Ja, men precis. Ja, jag hade kunnat crowdfunda det om kartan hade funkat. Och,
ja.
Men nej, så det var en, och sen så hade vi mer. Vi hade trätande gång- och cykelbro. Det kostade 1 miljon om dagen, för att då är det Stockholms stad som vill en sak, regionen tycker en annan, och så är det tillstånd och fan hans moster. Det här händer ganska ofta, att kommuner vill göra saker och sen visar det sig att de inte får bygglov etc.
Min broder i Kristus, det är ni som bestämmer. Exakt. Liksom.
Det finns bland annat en skylt, vet jag. Jag tror det är en Hallands kommun. De ville sätta upp på motorvägen inför ett galleriaområde de skulle bygga, där de skulle liksom marknadsföra. Här kan man starta företag. Men de la 700 000 på en skylt som de aldrig fick sätta upp för att de inte fick bygglov för den. Där kunde man önska lite mer korruption kanske, att det skulle gå lite fortare. Nej, och sen så har vi det sista klassiker, Haparandas nya visuella identitet. De skulle med splash, som de kallar det, få fler folk att flytta dit och föda fler barn.
Oh.
Det ska bli spännande att se uppföljningen på detta, om den nya varumärket.
Nakenfestival.
Fulla mer i Haparanda. Jag
Nakenfestival i Haparanda.
Ja, det hade varit bättre. Var det ändamålet. Men där är liksom kommunikatörer också väldigt duktiga på att skapa sina egna syften, tror jag. I att så här, man kan göra de märkligaste parallellerna. För att själv ha någonting att göra. Ta typ Malmö som ett annat exempel på så här meningslöst tillsatt yrke. Det är skateboardsamordnaren som jobbar där.
Just det.
Han har ju valt att flytta en nedlagd skatepark från Philadelphia till Malmö.
Ja, jag såg det.
Och jag menar så här, där någonstans krävs politiker som vågar säga du behövs inte. För att jag föreställer mig att han och de som gjorde varumärkesidentiteten åt Haparanda är så här, men vad ska vi göra då? Vem ska flytta skateparken från Philadelphia till Malmö?
Jag är oumbärlig. Ingen annan kan komma på den här idén.
Det gick ut ganska nyligen, för vi gjorde en studie på hur många kommunikatörer de har, och regionerna har över 1000 och kommunerna har också sina egna, väldigt, väldigt många, och de blir fler och fler. Så att mitt i den här sjukvårdskrisen så visar sig att man har anställt över 40 nya kommunikatörer då, till exempel.
Mm.
Och då gick ju så här, svenska kommunikatörerna ut och hade fullständigt damp på LinkedIn. Och det engagemanget som de här inläggen fick om hur viktiga de är, de skrev i stort sett att bakom liksom varje innovation står en kommunal kommunikatör. Det någonstans bekräftade också attacken i att så här, det var, om du kollade på de som likea och liksom interagerade med det där, så var det bara offentligt anställda kommunikatörer. Ja. Och det skrämmer mig hur stort det är. Jag var på hos Meta häromdagen på en utbildning i Threads. Threads är dessutom typ det smalaste av sociala medier. Jag vet inte om någon ens använder det. Försvarsmakten, ja, kommunikatörer.
Trådar är ju ofta smala. Så att...
Ja, precis. Nej, men så det var så här, och just på det här då, smala eventet om trådar, så satt det slöseriombudsmannen och fan bara offentligt anställda kommunikatörer.
Ja.
Helt absurt liksom. Behöver verkligen Försvarsmakten 7 personer som lär sig Threads? Jag tror inte 7 personer.
Men det är lite sådär bottarmé, fast liksom fläskarméer då. Alltså, ja. Alltså att det är såhär, just det du säger, att då har de ju faktiskt 40 pers som kan sitta där och likea varandras inlägg så att det ser ut som att någon bryr sig.
Vem ska likea varandras inlägg annars? Liksom?
Ja.
Ja, herregud. Ja.
Ja, det är helt absurt. Jag får en idé runt det här. Det är att man ska göra ett parti som heter så här Kärnpartiet bara. Och så kan man göra man kan göra reklamfilmer där det egentligen bara är så här man är på McDonald's så här. Okej, vill du ha plusmeny? Nej, tack. Du vill du lägga till en extra försäkring på det här? Nej, tack. Vill du bli medlem? Nej, tack. Massa sådana reklamfilmer. Och sen så fasar man ut till så här, nej, vi ska nog bara fokusera på det viktigaste här liksom.
Ja, precis.
Ja, det var en jävla bra idé.
Medborgerlig samling kanske kan plocka upp den så att de gör något vettigt för en gångs skull. Det känns som att det är lite låg energi där just nu.
Ja, verkligen.
Men det här, alltså, jag blir så konfunderad över, alltså, inte minst också när man är här i det här jävla liksom landet. Det är väldigt, väldigt mycket friare på många sätt såklart. Det är ingen Annika Strandhäll som skriker på en när man röker på utserveringarna och det är massa saker som händer. Men samtidigt ser det ju, det är ju liksom väldigt, väldigt tydligt att de har haft sån enormt problem med socialism och slöseri här. Och så liksom undrar verkligen vad psykologin bakom att man tillåter politiker att fortsätta. Och det känns som att alla blir så här tröttare och tröttare och tröttare på politiker hela jävla tiden, samtidigt som staten bara växer och växer och växer. Alltså, när kommer vändningen? Undrar jag.
Men jag tror det ligger mycket vad han har gjort ändå. Tycker vad man vill om deras nya press. Men han har ju folkbildat. Alltså jag tror det handlar mycket om det.
Jag tror att det.
Begripa hur saker och ting ligger till. För att bli lovad sina egna pengar, det gör folk väldigt glada i regel. Men om du förstår de bakomliggande faktorerna, att det är du som betalar för det här jävla kalaset.
Och hälften försvinner i diverse planerade.
Exakt. Och liksom vad pengarna går. Att det finns ingen pilot bakom liksom det bidragsindustriella komplexet i Sverige. Det finns ingen som vet vad fan pengarna tar vägen. Nej. Jag tror folkbildningen är viktig för att också kunna hålla i och hålla ut när det väl gått fel, för att man har stört marknadsmekanismer. Då löser man inte det genom fler marknadsmekanismer och pilla in ännu mer problem i problemet. Liksom. Men det krävs en befolkning som förstår det.
Det är som skillnaden mellan så här organiserad brottslighet och oorganiserad brottslighet. Det här är oorganiserad brottslighet. Det finns liksom ingen... Det är inget Illuminati bakom där, utan det är bara efterblivna jävla exakt, kommunpolitiker.
Det är en maffia, men det är en efterblivna maffia.
Ja, och folk sover och vill inte göra någonting åt det. Ja, nej men det...
Fram med motorsågen. Kan inte du göra ett klipp där du går fram när du kör med motorsågen?
Det är kul att se vad Klenell tycker om det.
Åh, jävlar. Det är så bra. Fram med motorsågen, Filip. Det är så bra.
Gör det.
Gör det bara.
Jag skulle gjort det.
Får Skattebetalningsföreningen 20 nya medlemmar efter den här podden, då kan jag göra det.
Okej, bra. Nice. Alla måste gå in.
Alla måste gå med. Alla ska med.
Ja, tusen tack för det här, Filip. Du måste springa, vet jag. Vi ska inte hålla på dig allt för länge här.
Ja, jag springer vidare och jagar politiker. Men tusen tack, väldigt trevligt.
Ja, väldigt, väldigt trevligt.
Shout out till John, som jag vet är en stor lyssnare, ett stort fan.
Ja, shout out till John.
Shout out till John.
God bless.
Great success.
Ha det gott. Ha det bäst.